If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Välkomna till Health for Wealth, en podd om hälsa på arbetsplatsen. Det här är vår tredje säsong, avsnitt 29. Jag heter Boel Stier och copywriter och kommunikatör.
Jag heter Ann-Sofie Forsmark. Jag är hälsostrateg, civilekonom och hälsocoach.
Idag ska vi prata om feedback med Alva Gren. Hon har forskat fram helt ny, väldigt spännande kunskap om hur vi människor reagerar olika på feedback beroende på hur den levereras. Den intervjun ser jag väldigt mycket fram emot. Men först vill vi börja avsnittet med en god nyhet. Vi har ju ett fint samarbete med Twitch Health som delar vår syn på hälsa på arbetsplatsen. Och de besitter mycket kunskap som vi brukar dela med oss av till er som lyssnar.
Ja, och idag så vill vi presentera ännu en samarbetspartner. Och de delar också vår syn på hur hälsa måste byggas inifrån. Och det är vare sig det handlar om individ eller organisation. Och det är Skandia. Och de är en av Sveriges största aktörer inom pension, hälsa och sjukförsäkringar. Och mindre känt kanske är att de satsar faktiskt en hel del på hälsa. Och det har faktiskt bidragit till att antalet sjukskrivningar hos deras kunder har halverats de senaste 10 åren. Det är ganska fantastiskt.
Ja, och det där gjorde oss intresserade förstås. Och nu när vi har fått lära känna Skandia lite mer så förstår vi vad det beror på. Och för 10 år sedan så var de i en vägvalssituation. Och bestämde sig för att satsa en hel del pengar på förebyggande åtgärder och vård. Och det fanns inga garantier för att det här skulle bli lönsamt för dem. Så de tog en risk och bestämde sig för att våga testa. Och det är bara frukt då, som siffrorna visar. De har alltså gått från ett sjuktal på 4,8% till 2% från 2006 till förra året bland kundföretagen.
Och det här arbetet fortsätter. Och alltså spontant kan man tänka så här, men pensionslösning eller sjukvårdsförsäkring, det låter ganska reaktivt, men det vi gillar med Skandia är att de både jobbar förebyggande och med rehabilitering, men liksom även vid stöd vid tidiga insatser genom någonting som de kallar för hälsokedjan, som jag tror att vi kommer återkomma till. Och de stöttar dessutom viktig forskning som syftar till att minska ohälsan i samhället. Och de resultat som kommer fram, de är ju till nytta både för deras verksamhet och deras tjänster, men även till kunderna och andra som kan ta del av den.
Mm. Och så finns det förstås en lönsamhetsaspekt i det här, för de vinner ju på att kundföretagens medarbetare håller sig friska. Men det som är så bra är att det gör ju även medarbetarna själva. Och det är faktiskt precis därför vi heter just Health for Wealth. Precis. Att hälsa är bra i största allmänhet skriver vi ju under på. Men vi är särskilt intresserade av kopplingen mellan hälsa och företagsmässig lönsamhet. För hälsa är ju big business på det sättet, på ett bra sätt.
Ja, och det finns väldigt mycket att hämta i form av både verktyg och fakta och tips från just Skandia. Så vi kommer att återkomma till deras arbete. Om du vill läsa mer redan nu så hittar du mer på skandia.se/friska-medarbetare eller på vår hemsida.
Mm. Får jag bara lägga till det? Skandia.se friskare medarbetare.
Friskare medarbetare. Precis, friskare medarbetare. Och idag ska vi prata feedback, alltså som vi nämnde i början. Och det verkar man inte kunna få nog av. Och i var och varannan organisation så pratas det om att vi behöver mer feedback. Och då tänkte vi att nu tar vi den här frågan i hampan. Och det gör vi som sagt med Alva Appelgren. Och du har doktorerat i kognitiv neurovetenskap på Karolinska i Stockholm. Välkommen.
Tack. Ja, det stämmer.
Det har Karolinska institutet ska jag lägga till, men de flesta vet. Ja.
Mm. Det är så, vi behöver alla bli sedda och uppskattade. Och ändå är vi ofta onödigt snåla med beröm, skulle jag säga. Vi behöver också utvecklas, men ändå är det så känsligt och lätt att gå fel när vi ska prata om varandras personliga insatser. Vad finns det för bra sätt att jobba med det här, Halva?
Mm. Men för det du säger, att jobba med personliga insatser, det är ju lite grann det här med man ska ju berömma eller ge feedback på någons arbetsinsats. Och då är ju det som jag tycker man ska tänka på att vara konkret eller specifik. Att man liksom beskriver själva insatsen, det man har gjort helt enkelt. För det som jag tror att många gör är väl att vara lite för vag i sin feedback. Och även det som mycket forskning tyder på är att när man ger personlig eller personfeedback, att det visar sig vara mindre fördelaktigt då. Så oavsett om det gäller kritik eller beröm, pratar man då om en person, det är då man tar det sådär lite svårare till sig, eller man kanske tar för mycket åt sig, eller man känner att det här går inte att ändra, för att man får höra feedback som då kan kännas mer sårande. Så det här med vad man kan använda för sätt handlar ju lite grann om att vara mer beskrivande eller konkret, tycker jag.
Mm. Vill du definiera lite där? För som jag förstår det så glider det ju lätt i vartannat. Det, om jag nu ska ge dig feedback på den här intervjun efteråt.
Mm.
Ja, men då kan jag ju säga att gud vad bra det var, Alva. Tack för att du kom hit.
Mm.
Men då kanske inte det var så konkret feedback. Och då pratar jag mer om att du var bra, eller?
Ja, men precis. Mm. Vad bra du var. Det kan ju, då kan man ju tänka så här, då blir jag glad för det stärker mitt ego. Det är väl trevligt och så. Men jag vet inte till nästa gång om jag får vara med liksom i liknande sammanhang eller så. Ja, men okej. Vad är det som är bra med den här intervjun då? Eller vad kan jag göra, fortsätta med? Eller om någonting, jag menar allt är ju inte bra. Det finns ju alltid för alla, i alla situationer, saker som man kan göra bättre. Och då är det ju roligare, om man nu är inne på just det här med utveckling. Då är det ju roligare för mig att veta, vad kan jag göra? Så att jag hade fått ett tips att, men du, kom ihåg att tänka på vad du har gjort för forskning inför det här mötet. Eller vad det nu kan vara som man behöver fundera på. Eller prata lite snabbare eller långsammare eller sådär. För då, det är saker som jag kan förändra, och det är inte jag som person. Om det nu inte är så att man liksom pratar om okej, men ditt röstläge är inte okej. Jaha, oj, det är något jag inte kanske förändrar i första taget. För så pratar jag till exempel, då kommer jag ju ta det till mig som personfeedback, och det är inte lika lätt eller roligt att ändra. Så man får väl tänka på just det där med vad man är och vad man gör. Och särskilja det lite grann, tror jag. Det är ändå det som vår forskning och mycket annan forskning tyder på kan vara bra.
Just. En reflektion där är ju att det går mycket snabbare att säga, gud vad bra du är, Boel. Gud vad bra du är, Alva.
Mm.
Medan att ge dig konkret feedback på någonting du har gjort, det tar längre tid både att säga men också kanske att formulera i huvudet. Jag bara reflekterar bakåt hur man ofta så här, man får någonting som man säger grymt. Mm. Det går väldigt snabbt att ge den här personfeedbacken, medan den som riktar sig till en strävan eller någonting man har gjort, den tar lite längre tid.
Ja, men det är ju inget fel att höra att det var grymt bra. Det får man ju absolut säga, det tycker inte jag. Jag menar, det får och får, man får säga vad man vill. Men jag menar, det är väl kul att höra. Men sen kanske man kan fundera, kan jag lägga till någonting här? Eller något lite extra beskrivande. Och ofta, till och med när det är kritik, så kan man känna sig väldigt uppskattad när någon har tagit sig tid och liksom försöker hjälpa en faktiskt. För det är ju det som feedback handlar om. Att, när det handlar om feedback som jag fokuserar på, är det ju då kring utveckling. Liksom. Och då är det ju som en liten present att någon har ansträngt sig och satt sig in i vad man har sagt eller gjort och lyssnat och liksom försökt komma på tips, kanske från sin erfarenhet och så. Så det är ju verkligen någonting fint. Så egentligen så, ja, just det där som du säger, att man orkar anstränga sig, det är väl det handlar mycket om.
Det slår mig att hjärnan tycker ju om att jobba i bilder, jobba med bilder. Så kanske att det kan vara en snabb hjälp, om man inte minns något annat, om feedback. Antingen det är svårt att leverera för att man känner sig blottad för man ska ge beröm, eller för att man ska leverera något som kan vara jobbigt för en andra att ta emot. Kanske man kan tänka på den här presenten. Nu håller jag i en present. Om man tänker så, så kanske det är lättare att bli bra än om man kommer in och kanske, jag vet inte, i affekt och tyckte att någonting gick dåligt. Och så, då blir det mer som att man kommer med en hammare så här, bonk, och slår dig i huvudet med den, och det är inget roligt.
Ja, men framförallt också tror jag för den som ska få feedback. Om jag ska få feedback efter det här så gäller det för mig att tänka att de vill hjälpa mig. Mm. Det är som du säger, presenten, det är inte hammaren, utan jag tror att det gäller att påminna sig om det. För annars kan man gå i försvarsställning redan innan och man vet, och nu kommer det någonting här, nu är det liksom feedbackstunden och hjälp. Men, och att liksom någon vill angripa en eller så. Men egentligen handlar det ju då om att ja, få tips och hjälp och råd och någon annans syn på någonting. Så att jag tror det handlar faktiskt inte bara om den som ger feedback, utan faktiskt väldigt mycket om hur man själv tar emot feedback. Och det har vi jobbat ganska mycket med, just det här. Man ger ju feedback till sig själv väldigt ofta, eller det är ju så vi funkar mest av allt. Oftast så får man ju faktiskt inte feedback, utan då går man igenom själv att okej, men hur gick det här då, eller vad har jag gjort och så vidare. Och då, hur man säger eller liksom tänker på den feedbacken till sig själv har ju jättestor effekt också. Med om man är dömande och gud vad dålig jag är. Eller tänker på konkret, okej, synd att jag spillde ut det där vattenglaset. Jag kanske ställer det lite längre bort nästa gång, eller vad det nu kan vara. Mm. Att man liksom kan ge sig själv också det här med personlig eller mer konkret.
Ja, det kanske är just det här att ja, det där var ju väldigt klantigt gjort av mig. Istället för, gud vad jag är klantig. Man nästan lägger sordi på sin dag. För att man liksom lägger i sin, ja, i sin personlighet snarare än att, ja, det där gick ju inte så himla bra. Eller liksom just att det där gjorde jag jätte... Ja, intressant. Och nu, det är väl liksom berört. Men om man... Vi vet att vi behöver det här regelbundet på arbetsplatsen. Och... Hur ofta och när är bäst, om man till exempel tittar på att man kanske jobbar på ett uppdrag tillsammans, ett projekt, är det liksom i slutet eller varje vecka, eller hur kan man tänka där för att få mest effekt av det?
Just det, det är ju väldigt svårt med sånt här, det är liksom både individ- och kontextbaserat, så det är alltid svårt att generalisera. Det finns jättemånga olika typer av feedback, olika sammanhang, alltihopa spelar ju roll. Men det som man har sett är väl att det ska komma i anslutning till det man har gjort. Det är synd om det går för lång tid emellan, då glömmer bort vad det gäller, det känns inte relevant. Man ska ju också gärna få möjlighet att, vad ska man säga, ändra på det som man har fått feedback på. Så får man det, eller att man kanske... Gör ett projekt och sen ska man göra ett liknande projekt efteråt. Då kan man ju liksom ta med sig den feedback man har fått in i nästa. Så då är det ju en fördel om man kanske får det när man är klar efter. Eftersom man då kan fortsätta och ändra och så vidare. Och då känner sig kanske ganska motiverad. Att men nu har jag lyssnat på de här tipsen. Nu tänker jag göra så här som jag har fått föreslagit. Jag vet inte själv om det kommer funka, men jag testar liksom det. Och då tror jag man är mer motiverad än om man får... Som det ofta är. Man får feedbacken efteråt när projektet är klart. Och det kommer inget liknande projekt efter. Det är liksom, jaha, så här gick det. Och då, ja, vad ska man göra med det? Då blir det ju mer som en bedömning eller någonting. Och det är inte lika användbart i utvecklingssammanhang. Så, och även det här med att löpande säger man ju. Då gäller det ju att hitta tid för att göra det. De flesta som får höra det säger ju, men vi hinner inte ge massa löpande feedback hela tiden. Hur ska vi få in sådana möten eller träffar? Men det handlar ju inte om, vad ska man säga, det tar inte jättelång tid att säga någon liten mening eller bara ge någon kommentar på arbetet som går. Eller bara uppmärksamma att man vet att någon jobbar på. Så tror jag inte man kan ursäkta sig med att man inte hinner ge feedback, som många säger.
Kontinuiteten där känns ju väldigt viktig. För jag menar, vi pratar om arbetsplatsen. Vi är på vårt jobb under längre perioder, oftast i alla fall. Och vill vi utvecklas tillsammans, då är det ju smart att ta med sig det som du säger. Att ja, om jag nu ska utveckla någonting så kan jag ju få en chans till nästa gång vi stämmer av, har feedback, utvärderar projektet eller vad det nu är. Så att jag också kan få säga, men kolla, nu jobbade ju jag på det här. Och då får man också tillfälle att berömma arbetsinsatsen. Som det, det som jag har tagit med mig när jag har lyssnat på dig tidigare. I Kropp och själ tror jag det var. Nej, men det här att Kan inte du berätta lite mer om det? För du har ju studerat vad som händer i hjärnan med magnetkameror, eller hur?
Mm, ja, men precis. Det var en MR-studie, eller en imaging-studie som man säger. Och då tittade vi på två olika sorters beröm. Vi hade valt ut de här typen, eller sorterna beröm, för det ena skulle handla om att man då, du är smart. Så skulle man då jämföra det med att man väljer rätt i en uppgift. Och den här, man ska ju liksom ha, ja, vi hade en uppgift som handlade om att välja olika saker. Så det mest konkreta vi kunde komma på var då att säga då just att, eller ge feedbacken att man hade valt rätt. Det var ju i princip bara att säga rätt. Och det är ju lätt för hjärnan att förstå. Det är liksom det mest simpla, det mest konkreta. Är det rätt eller fel det jag gjort i det här fallet då?
Medans, för att fråga ungefär som en flervalsfråga.
Ja, när det var, hur ska man säga, man skulle välja olika symboler så gick man vidare, så kom nästa, visade sig lite bilder, så skulle man välja, man lärde sig om man skulle trycka höger eller vänster. Det var ganska simpelt, själva uppgiften. Men om man då tryckte höger och egentligen skulle trycka vänster så var det antingen då, ja då var det fel till exempel. Men när det var rätt då så fick de olika beröm då, och den här, när man har tryckt höger och det skulle vara höger och då fick du är smart, då är det ju... Det är ju lite mer komplext och det är lite mer vagt. Jaha, jag är smart för att jag tryckte höger. Eller liksom det, och det laddar ju på själva egot och liksom ens person. Så vi vill jämföra, är det så att människor då reagerar olika när man får det här personfeedbacken jämfört med det mer konkreta. Och då var det så att vi kunde se det även då i hjärnan. Att det skilde sig åt i aktivitet. Men vi kunde också... personerna som deltog i studien tyckte också, upplevde den här liksom inlärningsmomentet av den här uppgiften de skulle göra olika då. Så de, när man får höra det här att man är smart, då tyckte de här personerna i studien att det var mer stressande. Och de var inte lika motiverade att fortsätta. Ja, och det kan man ju tänka sig har att göra med just det här att det väcker så mycket tankar. Är jag smart eller inte? Och att man måste översätta det. Ja, men precis, jag har gjort det här. Ja, just det betyder ju egentligen att jag gjorde rätt. Eller att det liksom blir... Det väcker så mycket mer. Och det är det jag tänker också med... Att man liksom... om man är vag eller inte... Och just det här med personfeedback. Då funderar man över annat än det som man... Den här arbetsinsatsen som ni pratar om. Det, eller det man faktiskt har gjort i det här fallet. Så hade man valt någonting... Så att det är ju egentligen väldigt irrelevant att prata då om ens karaktärsdrag eller liksom ens personlighet när det är såna här enkla saker som man dessutom kan ge väldigt konkret feedback på. Så det tycker jag den studien visar väldigt tydligt och som man kan ta med sig att det verkar vara mer positivt när man får en mera beskrivande återkopplingen.
Jag tänker att man skulle behöva öva på det. Jag tänker så här, när man gick i skolan och skulle kategorisera ord, liksom verb och adjektiv och så här, att man skulle kunna kasta upp så här, vad brukar vi säga? Vi brukar säga du är bra, det där var, och så ska man öva på att göra om det till feedback som sker i nära anslutning till det man gjort, men också konkret riktat, att vi kanske behöver öva på det. Vi behöver liksom workshoppa lite. Vad tänker du runt det? Att vi,
ja,
för att ändra beteende till det här konkreta. Så.
Precis. Bara för att jag forskar på det så är det inte så att jag behöver öva på det själv heller. Utan jag övar på det. Man måste påminna sig hela tiden. Och då slänger man ut sig bara, åh, jättebra. Och sen får man lägga till kanske det man tänkte. Gud, vad var det nu då, som jag tyckte var extra bra? Och då, som ni sa tidigare, så kräver det ju lite extra av en. Man funderar, vad var det egentligen som var så där speciellt bra? Ja, men det var de här sakerna faktiskt som jag tog med mig. Så att det, ja, man får nog vara lite mer eftertänksam. Eller vad ska man säga? Som du säger, öva på att komma på lite mer. Eller vad ska man säga? Man behöver inte... man ger ju det på sitt vis och det handlar ju om vilken person man är och vem man ger det till och så vidare. Så folk brukar fråga, men ska man linda in det i när man ger kritik eller ska man vara liksom mer rakt på? Och det där har ju att göra med vem man möter. Så att jag tror att vi är ganska bra på att anpassa oss till den vi pratar med och använda det språket och det sättet att prata på. Och då bara tänka att okej, men jag lägger till lite mer beskrivning här om jag kan. Mm. Och då blir det ju som den där presenten.
Ja, jag tänker också att det ligger hos mottagaren. Att jag också får kanske några frågor som jag vet att... Ja, om du säger, men det var bra ut. Men kan du berätta, kan du beskriva att det ligger hos mottagaren också att be om mer så här konkret? Men vad var det som var bra? Mm. Att man liksom, man rustar båda parter. Man rustar i hur man ger feedback och man rustar i hur man tar emot. Och att man lär sig att när någon säger så här, jättebra, så kanske inte varje gång, men så har vi på den här arbetsplatsen diskuterat att då ska vi också ställa en följdfråga. Men kan du berätta vad det var som var bra? Mm. Och så börjar man liksom, det bara skena mina tankar iväg.
Men jag gillar den här tanken just att vi tänker just det som en present, bara för att liksom bildsätta att här ska finnas en välvilja, vi ska bygga varandra som grupp. Och nu tänker jag liksom att jag är på arbetsplatsen då. Mm. Bara för att ta bort det här obehaget som du var inne på, som gärna kommer, hur välvillig givaren av feedbacken kan tänkas vara, för att vi är väldigt duktiga på att leta fel, som du sa. Vi har ju den här rösten inom oss också, som ofta kanske klandrar mer än berömmer tyvärr. Men om jag tänker att man skulle kunna hitta en form, för jag är själv på jakt efter en sån form. Jag tänker att det här är en present, och då kan man ju liksom referera till den här presenten också. Åh, men tack för att du tyckte jag var grym. Men jag skulle vilja ha lite mer present. Har du tid med det? Alltså, jag vet inte, jag gillar att tänka bilder på det sättet. Och då kanske du säger, åh, men får jag tänka igenom lite? Nu måste jag rusa iväg här. Men jag vill gärna konkretisera det. Kan jag återkomma? Jag tänker bara att man lyfter upp att den här konkretiseringen och detaljerna behövs. Kan vara ett steg att faktiskt bli bättre.
Ja, men precis. Jag tänker på det. När jag föreläser så är det ju kanske någon kommer och säger, ja, men bra, jättebra föreläsning. Och då så kan ju jag säga efteråt, ja, men var det något speciellt som du tog med dig? Eller vad kommer du ihåg? Det är kul för mig att veta. Eller liksom bara någonting. För det behöver inte kännas, jag vill liksom inte, hur ska man säga, det är inte att man vill att någon ska smöra mera och säga, ja, men ja, det var så bra när du tog upp det. Eller hur ska man säga, mer av intresse för att man faktiskt ska kunna göra någonting mer. Och då handlar det ju även om, det här är ju beröm, det är lite lättare, men kritiken är ju också så, att man ska beskriva, och ofta när man gör på det sättet så känns det nästan inte som kritik.
Mm.
För då kan man nästan ta det i samma veva, det man har tänkt på och som man tog med sig, och just det, men pausen, den var ju så himla kort där, så vi hann inte få ställa några frågor. Och då kommer det fram, eller liksom, ja, vad det var som man kan ändra.
Så jag tror du kan utveckla dig utifrån att du fick det där berömmet, så kan du också få med dig sånt som man vill ha mer av.
Mm, precis. Men jag tror, ja, det hänger som ni säger på den som tar emot väldigt mycket. Och det är ju, det är svårt att be om det på det viset. Men om man ser det som en konversation så tror jag det är lite lättare. Mm. Då sker det naturligt ofta. Mm. När man pratar lite mer om det. Men säger man bara något kort och försvinner och säger hej då. Då är det klart, då kommer det inte hända så mycket mer. Mm. Och det är väl det som det här människor säger. Att man lägger inte tid till det. Och då är det ju de där extra minuterna då. När man då får tänka efter vad det var. Så att jag tror, ja, lite mer tid kanske.
Jag upplever i alla fall att vi blir bättre och bättre på att utvärdera i arbetslivet och i olika sammanhang. Och att vi blir mer och mer vana vid det som form för att blicka lite tillbaka, ta med oss lärdomar. Då kan man ju väva in feedback där också. För ofta pratar man kanske, hur gick projektet? Vad stötte vi på för hinder? Och vad var framgångsfaktorer?
Mm.
Det är ju som en stor feedback som inte är personriktad.
Nej, precis. Och då pratar man ju kanske i gruppen och så vidare. Och även om kanske vad vi har gjort, då blir det heller inte de här personangreppen så mycket. För det är väl också det. Aha, ska man ge det liksom i sitt team, eller ska man ta det två och två, eller hur man gör? Men jag tycker man kan tänka då att är det så att man har jobbat ihop och det är någonting man lär sig utav, så tar man upp det. Men mer generellt att, ja, vad ska vi ta för exempel? Ja, men att det gäller ju liksom inte en viss person, utan vi behöver alla tänka på de här grejerna. Och sen kanske det, ska man säga, vissa tar till sig det extra mycket för att man kanske har märkt att, oh, men just det glömde jag och så vidare. Men jag tänker det här som en del företag har, att man ger kritik och feedback som är till en person, men man ger det i en stor grupp. Det är ju väldigt obehagligt, och det är ju många som jobbar på det viset, för att man nästan vill, ska man säga, skrämmas lite grann. Att okej, nu har vi det här mötet när vi, någon ska få det här, du har gjort exceptionellt bra jobb, och någon ska få något dåligt. Och det är ju, ja, det är precis den personfeedbacken som är svår, men också när man får det inför andra på det viset, så får ju det effekten att man, ja, arbetar i skräck för att få kritik. Och då har ju inte feedback den där presentkänslan direkt. Nej. Så att det handlar väldigt mycket om hur man gör det här.
Men finns det en anledning då kanske, om man är chef eller ledare framförallt och iscensätter de här situationerna, att tänka att det positiva, det ger grupp. För jag vill ju, om jag ska ge er något positivt, så vill jag att alla ska få ta del av det. Medan om jag har något mer utvecklande, alltså att det finns grejer du kan jobba på, så kanske vi tar det mellan fyra gånger.
Ja, eller jag tänker faktiskt inte det här med positivt och negativt så mycket, utan jag tänker snarare att om man... om man är en grupp så ska det gälla hela gruppen, men om det är, jag menar, om man jobbar på en restaurang och har glömt, eller det råkade komma folie i maten, och då behöver man ju ta det med den personen kanske, att, men inte inför alla, det spelar väl ingen roll liksom. Eller så gör man det i gruppen att just det, kom ihåg det här med, gud, det är lätt att det slinker ner folie, kolla en extra gång, men då behöver man inte peka ut någon. Så jag tänker snarare att det är det, oavsett om det är kritik, och även beröm faktiskt, för det kan bli lite mystiskt när en person får beröm, det kan bildas av, och det, hur ska man säga, någon får beröm för att den har gjort exceptionellt bra jobb, och sen så kämpar de andra på där också i projektet, och då får man inte höra någonting. Okay. Så det är mycket det här med, det pratar jag ofta om, men jag tycker det är så viktigt att man berömmer själva ansträngningen och vägen dit, inte slutresultatet, för då är man redan framme. Så det intressanta är ju snarare hur vi kan förbättras under vägens lopp. Så då är det ju intressant med de delarna där man kan liksom, aha, just det här kan vi tänka på att förbättra, eller vad är det som är extra kämpigt nu, och få lite uppmuntran kring det. Så att man kan säga, feedbacken handlar om att bry sig om när alla jobbar emot vind, eller vad man ska säga. För ofta är det så att när det går bra och någon kämpar på, så får den aldrig höra någonting. Mm. Och det är väl just det som är, jag tror att på medarbetarundersökningar märker man av att nej, jag får ingen feedback eller sådär. Och då är, egentligen betyder det bara att allt går bra. Mm. Men det är inte så kul.
Mm. Man glömmer bort att uppmärksamma varför det går bra tills det inte gör det längre.
Ja, precis.
Mm. Vad händer då när vi inte får feedback, utan så att säga jobbar i ett vakuum? Vad händer med vår, om vi kopplar det till arbetsplatsen, prestation och hur vi mår?
Ja, men man blir ju osäker om man inte vet vad någon tycker om. Men det handlar ju om dels både när man kommunicerar, men också på en arbetsplats. Så att då måste man ju hitta på själv vad man tror att någon annan tänker och tycker. Och ofta när man gör det så, ja, man kan ju bara hitta på utifrån sitt eget perspektiv. Så dels är det ju inte så utvecklande, för att man får sin syn, och ofta är det lite mer kritiskt. Man ser vad man har gjort för som inte är så bra. Den där berömmen som man då ska ge sig själv, det kanske inte blir lika lätt att göra det. Så när man jobbar i det här vakuumet, som ni säger, så blir det svårare, och man blir, ja, osäker, och det är svårt att få den där uppmuntran och kicken för att fortsätta. Och sen tänker jag också att, som jag sa tidigare, om man då ger sig själv väldigt dömande feedback, så är ju inte det så kul, och heller inte så bra för utvecklingen då.
Jag tänker om man är chef återigen, kan man ge för mycket beröm?
Jag vet faktiskt inte. Det har inte jag studerat för mycket. Man kan, det som finns i studier är att man kan ge överdriven beröm, och att det inte får positiv effekt. Jag tror att de har tittat på, ja, när man säger att det, man lägger många sådana här fantastiskt och sånt, lägger in det, så blir det inte en extra effekt utav det positivt, utan då räcker det med att säga, ska man säga, lite mer ärlig och genuin beröm.
Men så det får inte gå inflation i de här positiva omdömena heller?
Ja, det visade den studien i alla fall som jag tänker på, men jag tror också att det är inte någon risk, eller det är nog inte det som man behöver tänka på som chef eller i gruppen, att man ger för mycket, för det händer nästan aldrig. Man mår ändå ganska bra utav det, och särskilt om den är, som jag säger, beskrivande, det tror jag inte man kan få för mycket av. Då är det bara, oj, hjälp vad någon har satt sig in i det här, det är fantastiskt. Man kanske bär med sig det hur länge som helst med vad någon har tänkt på och så. Så ja, jag tror inte, just den saken behöver man nog inte oroa sig för.
Så strössla med tydlig och konkret feedback kan vi ju säga då, som ett tips.
I tid, liksom. Ja, nära. Ja. Jag bara gjorde en liksom reflektion där, just att om man inte har fått feedback på någonting, så beroende på hur man är lagd, så kanske man tänker så att ja, det där gick tydligen inte så bra. Jag kanske inte gjorde så bra ifrån mig. Och så är det bara någon som har missat att ge feedback, och så går man och har byggt upp en negativ känsla eller byggt ner sin grop, hur man nu ser på det. Och sen kommer feedbacken senare. Bara, du, det där var ju så himla bra. Hur den landar hos individen blir ju också olika. Liksom, på, för då blir det nästan som en lättnad. Att säga, oj, det var inte så illa. Istället för att hade man fått den närmare prestationen kanske hade nått högre liksom, i min utveckling. Och vad jag hade kunnat agera på utifrån den feedbacken. Kommer den för långt senare så blir det mer, aha, det var bra att det inte var. Jag tänker också att det är ju kanske också en viktig...
Ja, gå runt med den där oron är inte kul heller. Det är det jag tänker. Om man aldrig får feedback på sin arbetsplats så går man ju med en ständig oro och kanske inte vet om ens arbete är uppskattat överhuvudtaget. Så att jag tror att det är en trivselfaktor att bara bry sig om lite grann och ja, uppmärksamma vad andra gör. Och det behöver inte vara så svårt. Och just den här... ansträngningen eller att allt går bra, då behöver man få veta att allt går bra. Det är precis så här som vi vill att ni ska jobba, som ni gör nu, och ja, hur man nu väljer att säga, tror jag det betyder jättemycket. Det tänker jag att man känner av det själv när man får den typen, eller med det är lättare med ens vänner eller nära, så gör man ju det här lite automatiskt, men på en arbetssituation så kanske man bara behöver påminna sig lite mer då, eftersom man kanske inte är lika nära alla på jobbet. Men man behöver uppmärksamma alla ändå.
Och vi har ju pratat tidigare med många av våra gäster här om det här att vi har ju så här grundläggande psykologiska behov. Vi behöver bli sedda.
Vi behöver till.
höra till. Men också ha ett visst mått av autonomi. Alltså att vi faktiskt kan påverka saker och ting. Och det kopplar jättebra till det du har sagt här. Vi behöver få höra någonting om det jobb vi gör. Men om man bara pratar om personliga egenskaper som att ja, men du är ju så bra och du är ju så smart, eller du är ju inte så utvecklingsbar för den delen, ja, men då är det inget jag kan förändra. Och då kommer det här med autonomi och inflytande in, att men om jag då ger dig feedback som ger dig möjlighet att jobba vidare och nästa gång visa, men kolla, nu har jag jobbat med det här, då har jag ju också kunnat agera självständigt på det. Ja, på något sätt knyter jag ihop det.
Ja, det är ju det som är feedback-syftet, eller man ska säga, att man ska kunna förändra någonting till, eller behålla någonting till framtiden. Ja. Om man inte har det där framtidsperspektivet då, att man får möjligheten, då känns det inte så nödvändigt att ge feedback. Så pratar man väldigt mycket om det i utbildningssammanhang, att man liksom måste få möjlighet att göra om eller rätta till och så vidare på prov och sånt. Och det är ju samma på en arbetsplats, att man måste... och möjlighet att visa att man har förstått det som någon har sagt. Att man har tagit in det. Och det är väl feedback i sig på att, vad ska man säga, jag hörde det som du tog upp här. Och kolla, nu har jag lyssnat på dig och jag har testat. Och hur blev det då? Ah, och då får man feedback igen. Och, men ni vet, lite mer löpande då åt båda hållen.
Kräver dialog och kommunikation och tid för det, tänker jag, när jag hör dig beskriva.
Ja, jag tycker att jag hör begreppet växande feedback eller växande beröm ofta. Och jag har kopplat det till det jag har hört dig prata om också. Och det är väl det här just att man pratar om arbetsinsatsen och ger feedback som just ger dig möjlighet att utveckla någonting.
Ja, men jag brukar koppla ihop vad vi säger och berömmen man får och så med också vad man har för liksom inställning till det här med lärande och utveckling och så. Och då kan man väl säga att får man sån sorts beröm som har att göra med vad man är och det med personen, så blir det ett tankesätt som att man på något sätt, det här är jag, kan ändå inte ändra det, det är liksom hopplöst läge. Eller att åt andra hållet, yes, jag är sån här, det här är liksom den fantastiska kunskap jag har, och då kanske man inte fortsätter att öva på det och istället då inte utvecklas. Så det är just det här att låsa sig själv, eller som man säger då, få ett statiskt mindset. Det hänger ju samman med just den typen av beröm, eller den forskningen har vi hållit på lite grann med, och det kan man säga lite grann det nya inom det här, för att man har inte riktigt förstått hur skapas de här sätten som vi dömer oss själva på just nu. Ja. Både den här feedbacken man ger sig själv och hur man ger andra. Och det har ju mycket att göra med hur man ser på det här. Kan man förändra saker eller inte? Jag menar, ser man på sin omgivning som, ja men sån där är du, ja men då, ja, då är det inte så mycket att göra åt det. Då förmedlar man det och då känner den personen det och det blir inte en motiverande, ja, arbetsplats eller en sån, vad ska man säga, ja, det leder inte framåt. Medan då att ge feedback som är beskrivande och utvecklande skapar då det som är det andra, ett utvecklande mindset, att man ändå, ja, man förstår att man kan förändra saker och att genom de här ändringarna eller övning på det här så kommer det gå bättre och så vidare. Så det hänger ju väldigt väl ihop tycker jag med både vad man har för inställning när man tar emot det men också ger den här feedbacken och vad då man säger. Så det har jag tittat lite grann på.
Mm. Och det låter som en mycket roligare inställning också om det mesta är möjligt. Då är det ju roligt att jobba om allting är ja, bestämt på förhand och fixt. Ja, vad är det då för idé att göra någonting nästan?
Nej.
Men jag tänkte på en annan sak. Jag har fått lära mig en någonting som kallas för jag-budskap. Det här att man sorterar, ja men till exempel då om du ska komma sent, Annie, så kan jag säga till exempel att ja, det är så himla arrogant av dig att stövla in så här 5 minuter efter utsatt tid. Det kan jag välja säga. Då har jag bestämt mig för att du var arrogant när du stövlade in genom dörren. Men jag kan också säga, när jag märker att du kommer sent, och det kanske händer ofta, då blir jag väldigt stressad. Och här sitter jag med Alva och liksom känner mig lite övergiven. Skulle vi kunna ändra på det? Alltså att man skiljer på att jag inte försöker tolka varför du gör något eller hur du känner dig, utan jag bara berättar vad jag iakttar och sen vad det händer, vad som händer i mig och mina behov. Mm. Och att då blir det lättare både ge och ta emot. Är det här någonting du tycker är bra, liksom rimmar det med din forskning? Vad tycker du?
Ja, men det som jag gillar med den modellen är väl att man fokuserar inte på jaget så mycket. Eller jo, man gör ju det ändå. Eller kan du beskriva igen förresten?
Ja, jag försökte måla upp en bra bild här, men den var improviserad. Men istället för, alltså, jag ska ju då inte tolka. Om jag säger att du är arrogant, då har jag ju bestämt någonting om ditt känsloläge, din intention och din motivation. Men det kanske var så att du hade en hemsk morgon när det hände massa saker som kan förklara det här. Om jag istället berättar att nu blev jag lite stressad av ditt beteende som jag kunde iaktta. Och sen lämna liksom en öppning att kan vi göra något åt det här? Eller hur kan vi göra något åt det här? Så blir jag också lite vänligare.
Jo, ja, men just det. Det som åtminstone var ju att man fokuserar på det man gjorde. Eller ditt beteende, att du kom sent då. Det var inte att du är en slarver, sa du ju inte. Så jag menar, det är väl, rimmar väl med det som jag har forskat på då. Att åtminstone beskriva själva händelsen. För att det är inte som person man behöver ta åt sig det, utan det är någonting man kan ändra. Mm. Så den delen gillar jag i det där. Men sen är jag faktiskt inget fan av modeller generellt, för att det går inte riktigt, tycker jag, enligt mig, att generalisera så pass mycket att man, okej, det funkar alltid när man beskriver vad man känner och så vidare till någon och sådär, att nu har jag ju sagt att man ska vara konkret och så vidare, så visst, om man vill ta det som en modell så går det ju, men jag tror ändå att faktiskt det enda man kan göra är att vara baserade på individen och kontexten, och att man faktiskt anpassar väldigt mycket, för att vi är olika, och precis som du sa så kanske man har haft en jättekonstig morgon och så vidare. Kanske man måste ta den här situationen på ett visst vis, medan man någon annan vecka kan ge det, ja, ge feedbacken på ett annat sätt och så vidare. Så jag tror faktiskt att det är svårt att bara tänka, okej, jag gör den här modellen så gör jag rätt. Mm. Och det tycker jag att man även ska tänka på när man hör mina och andras tips. Det är från vår forskning vi har fått det här. Men att göra en modell av det blir nog lite svårt. Mm. För att man måste tänka på vad passar i vår situation. Och sen kan man plocka just det. Men kanske man inte behöver vara så personlig, för att då blir man mer sårad. Men jag säger feedbacken på mitt vis. Eller, ja. För att använder man modeller så är det lätt att man tänker att nu gör jag enligt den här metoden som är beprövad. Och det, nu litar vi på forskningen här. Och sen så, ja, då kan man häva ut sig lite, inte häva ut sig, men säga det på vilket vis som helst. Och sen funkar det ändå inte. Mm. Och då kanske det handlar om kroppsspråket, eller man kanske inte sa det genuint, eller man kanske sa det när någon var på stående fot och inte kunde ta emot feedback och blev jättestressad och men gud, vad säger du nu? Och så det hänger ihop med jättemycket saker. Så det är väldigt svårt att generalisera ihop en metod.
Mm. Det var intressant feedback.
Ja, verkligen. Jag hör precis, finns ingen quick fix.
Nej,
det ska vara, gärna vara i direkt anslutning till det som har gjort. Det ska vara riktat till insats, till utförande, inte person. Det kan man ju också få göra någon gång, men inte kopplat, inte till det vi har pratat om idag.
Mm. Jag tar med mig presenten. Mm. Att om jag föreställer mig den, både när jag får och när jag ger, så blir förutsättningarna genast väldigt mycket bättre.
Just det, och kanske inte vara så rädd för att prova. Vem vet, det kanske blir rätt, det kanske blir mindre bra den här gången, prova igen. Man kan få feedback på feedbacken också, så att det är bara att köra på tycker jag, men inte glömma bort det.
Testa, som jag nog har sagt också några gånger i några avsnitt.
Ja.
Tusen tack för att du kom hit och var med, Alva.
Ja, kul att vara med.
Verkligen,
tack.
Som vi har pratat om idag kan ju feedback då vara ett väldigt kraftfullt verktyg. Om den ges på rätt sätt, och rätt kan vara många sätt. Vår partner Twitch Health gjorde en rad enkätundersökningar och intervjuer för att lära sig mer om vad som påverkar hälsosamma val på arbetsplatsen.
Ja, och bland möjliga hinder för sådana val så uppgav faktiskt medarbetare att jag vet inte om chefen tycker att det är okej.
Ja, och därför vill Twitch dela med sig av de här tipsen för att arbeta med just feedback.
Var specifik i din feedback, det vi pratar om idag också. Berätta exakt vad i medarbetarens beteende, till exempel då ett hälsosamt val som var positivt.
Ja, och berätta varför medarbetarens val var positivt.
Och slutligen så berätta vilka konsekvenser valet får för dig som chef, medarbetare och kanske även gruppen.
Om du vill ha fler tips så finns det på twitchhealth.se under bloggen. Leta reda på artikeln som heter Samtalet som ökar motivation hos medarbetare.
Och nästa gång ska vi prata om agilt ledarskap. Och det pratas mycket om agilt nu, och det är ett ledarskap som sägs passa i de tider av förändring som vi lever i nu.
Mm, det ser jag fram emot också. Och till dess är ni varmt välkomna att diskutera med oss på Facebook och LinkedIn och på vår hemsida healthforwealth.se. Recensera oss gärna på iTunes. Vi vill också rikta ett stort tack till våra samarbetspartners Skandia och Twitch Health.
Och förstås till Agda Media för produktionen. Tack för att ni lyssnade.
Hej då!
Deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.